Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Podplay.
Välkommen till intervjupodden Jägaren med mig Daniel Da Silva. I den här podden träffar jag olika jägare som alla har olika perspektiv på jakt, olika drivkrafter och olika syften med jakten. Jag själv jagar och anledningen till att jag gör det är mixen av fantastiska naturupplevelser, spänningen, lugnet, det hållbara köttet som jag och min familj njuter av och självklart gemenskapen. Men en faktor som är viktig för mig är kunskap. Möjligheten att få mer kunskap om både naturen och våra vilda djur som lever i den. Och allt detta ligger bakom idén till den här podden. Genom att vi pratar med varandra, utbyter tankar och känslor, så tror jag att vi hjälper varandra att bli ännu bättre jägare. Och förhoppningsvis leder det även till att vi ökar vår kunskap och uppskattar jakten ännu mer. Jag har hittills haft samtal med experter inom matlagning, mer kända jaktprofiler, tävlingsskyttar och äkta fantaster som inte gör någonting annat än att förkovra sig i jaktens fantastiska värld. Och idag så kommer jag att möta Niklas Nilsson. Han är vd på Chevalier. Har under många år arbetat inom textil- och retailbranschen, men Niklas är också jägare sedan ung ålder. Och idag ska vi fokusera på just det. Niklas bakomliggande drivkrafter, hans drömmar och känslor till jakt. Jag själv är stolt ambassadör för Chevalier. Inte bara för att jag uppskattar deras produkter, utan även för att jag står bakom deras värderingar och sätt att se på både medarbetarkultur och på jakt. Och när jag har träffat Niklas vid tidigare tillfällen så har samtalet handlat om just det. Hur Niklas ser på jakt. Hur han vill utveckla företaget och varumärket på ett hållbart sätt. Och vad Niklas uppskattar med jakten i Sverige. Så därför tycker jag att det ska bli skitkul att nu i lugn och ro få prata med dig Niklas om allt detta. Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Och just nu så sitter vi på ert huvudkontor.
Ja.
I ett showroom kan man kalla det va?
Ja, det är här vi visar upp nästa års kollektion. Och det är en bit utanför Göteborg. Det är här vi sitter och håller till och jobbar varje dag.
Så det mesta vi ser här just nu är liksom inte släppt än?
Det stämmer. Det mesta här är inte släppt. Så det är väl handlare som har sett det och så ska vi producera det och leverera det för sommaren 2021.
Och jag kan för er lyssnare berätta att det ser väldigt fint ut. Men jag får nog inte fota och berätta exakt vad det är. Men vet du vad? Vi kommer inte fokusera på så mycket på Chevalier utan på dig. Som människa, Niklas.
Ja.
Det ska bli redo att öppna upp dig?
Ja, lite spänd är jag. Men det blir roligt.
Ja, men jag tycker det är kul. Att, för du har ju hållit på med jakt väldigt länge. Hur började det för dig? Hur kom intresset till dig?
Jag är född i en jägarfamilj och min pappa var en inbiten jägare. Storyn säger det att när jag föddes en söndag natt klockan 20:20, så min syster är mycket äldre än mig, så hon låg på sitt tjejrum med sin pojkvän då, numera man. Det är ju ganska länge sedan, men pappa kom upp, knackade på dörren och så sa han så här: du, jag går och jagar. Och sen så vände han sig om och skulle ut. Och förresten, du har fått en lillebror till. Så att det är väl det som är jakt för mig, att det är viktigt. Det är till och med viktigare än familjen ibland. Men
vad, det är ju underbart och lite galet samtidigt.
Ja, jag tror inte familjen kanske tyckte att pappa var så, han kanske inte var galen, men han tyckte väldigt mycket om jakt. Det var en viktig del i hans liv. Så han sköt på lördagar, jagade på söndagar.
Och hur är det hemma för dig nu då?
Om jag ska vara ärlig, och det ska man ju vara, så har jag många fantastiska kompisar som säger att jag är ingen riktig jägare, för jag jagar ju mindre än 60-70 dagar om året. Jag kvalar inte in riktigt bland eliten, men jag tycker det är en fantastisk hobby.
Men du hade alltså väldigt tidigt då, så blev du påverkad såklart av din far och fick upp intresset därifrån. Men när började du jaga själv då?
Lite senare. Vi tog jägarexamen i samband där när det egentligen startade med jägarexamen. Alla ungdomarna samtidigt, faktiskt alla kompisarna. Mm. Och även tjejerna tog jägarexamen. Innan dess var det mer sporadiskt, men när man fick upp intresset för det så blev det mer min egen grej. Mm. Men som barn fick man ju följa med pappa på olika jakter.
Hur var det då? Vad var det för typ av jakter?
Det var mycket allmogejakt, harjakt, rävjakt på nätterna.
Hur gjorde man det då?
Månskensjakt.
Ah, okay.
Jag tror att det är en gammal tradition. Man går ut i månskenet och skjuter rävarna på åkrarna. Då låg man på något loft eller en lada och man kanske orkar hålla sig vaken i en timme och sen knuffar de på och nu kommer räven och så smaller liksom. Ja. Det är väl kanske inte lika vanligt idag. Nej. På den tiden det var väldigt enkla medel. Det var inga långlysande lampor, det var inga nattkikare, det var inga sådana saker, utan man följde naturen. Rävar i månskensjakt är nog mitt första barndomsminne av jakt. Och jag kommer fortfarande ihåg hur det såg ut, vilket vapen som var med. Pappa hade en sån här Carl Gustav antingen 1600 eller 2000 någonting. Ja. Alla de här minnena sitter jättedjupt i kroppen. Hur det kändes, hur det luktade. Ja. Om man frös eller inte. Pappa kanske inte alltid tänkte på att jag frös.
Nej, så, liksom bara hänga på.
Häng på här. Ja. Det var den hårda skolan. Han kunde varit lite mer omtänksam och då kanske man hade...
Hur reagerade du då när ni jagade, förutom att du frös? Vad var din känsla till jakt när du var liten? För det här var du bara, vad kan det vara, 5-6 år?
Ja, 3, 4, 5, 6.
Alltså, tyckte du obehagligt på något sätt?
Nej.
Eller?
Nej. Alltså, mina föräldrar var ju väldigt gamla, de är födda på 20-talet. För mig var ju jakten mycket naturlig del. Mm. Det kom hem vilt på hösten. Vi slaktade. Så att pappa bar hem och jag och mamma och alla de andra ungarna, vi stod i källaren hela natten och styckade och malde och paketerade. Mm. Jag är extremt stolt att ha stått där och plockat isär djur efter djur liksom, från liten ålder. Och det är någonting som jag önskar att alla får vara med om, för det är helt fantastiskt när det är så naturligt.
Och hur är det idag hemma då? För du jagar och så i din familj nu, är det någon fler som jagar?
Vi är 4 stycken, jag har 2 barn. Jag har en fru, Susanne heter hon. Hon har tagit jägarexamen. Vi har varit ute någon gång. Hon har inte riktigt... Hon säger att hon kan hitta det, men hon har prioriterat andra saker. Mm. Men hon är jätteintresserad av vilt, matlagningen, bär, alltså skogen. Mm. Min dotter Linn tog jägarexamen. Mm. Hon gillar också mat och skogen.
Hon är väl jätteduktig på mat?
Ja, hon är duktig på mat. Ja. Hon är extremt intresserad av matlagning. Mm. Och min son Hugo då, han har inte visat något intresse just nu. Han spelar golf, tycker det är fantastiskt roligt. Han spelar hockey och så, men han har ju också kompisar som jagar. Så det kan väl bli för honom som för mig, att han har hört så mycket om det och vi har tjatat om det hemma och vi har tagit hem och jag har bett honom att han ska vara med och slakta. Och han kanske också kommer en dag och säger det där skulle vara ganska roligt.
För mig kom det ju in ganska sent i livet, men jag hade ju i och för sig inte med det från att jag var liten.
Nej.
Och det kan jag vara lite sotig på när jag hör de här berättelserna. Och det är därför jag uppmuntrar mina barn att lära sig så mycket som möjligt. Sen är det helt upp till dem att välja om de vill vara med eller inte och om de vill börja jaga någon gång i framtiden. Men jag tycker det är fint att kunna ge dem den typen av minnen. Som du berättar om att du har med din pappa då, till exempel.
Ja, det är fantastiska minnen när man tänker efter nu och tänker tillbaka.
Då bara frös du.
Ja, alltså, ja. Jag har några sådana frysminnen och mygg.
Ja, okej. Okay.
Om man går och sätter sig på en pyrsch på bock i en björkdunge.
Ja.
Du vet, det kliar i hela kroppen och så ska man vara tyst.
Ja.
Och pappa lockar fram den här bocken och ska skjuta den och så sitter man där och kan inte sitta still. För det kliar på hela kroppen och man har inga kläder på sig. Ja, man har ju kläder på sig men inte... Man har ingen myggmössa eller mygghuva eller någonting sånt där. Något skyddsnät och ingen myggolja eller någonting.
Hur var det då när du själv började? Minns du ditt första vilt?
Jag vet inte om det var en råbock eller om det var älgen jag sköt först.
Nej.
Jag tror det är därför. Jag kommer ihåg just den här känslan första gången man skjuter och folk säger att man kan få skak och frossa före och efter.
Mm.
Och jag kommer ihåg den på båda de två, första bocken och första älgen. Så, ja, svårt med talet och skakade och kroppen reagerade väldigt kraftigt, kraftfullt.
Men hur känner du idag? Kring själva fällandet. Det är ju en ganska liten del av jakten i stort, men den frossan du pratar om, kan du fortfarande få den idag?
Jag kan inte riktigt säga att jag får den just nu, men nu har jag ju kanske hamnat i situationer där det har gått fort och det har varit en älgkalv eller en älgko eller någon mindre av någon hjort eller någonting som springer förbi, men jag tror att definitivt att man kan få den. Väldigt erfarna jägare som jagar något stort vilt en lång, lång tid kan ju säga att de fick andas väldigt mycket innan de kunde få iväg skottet. Liksom.
Ja.
Men jag har inte haft glädjen av att hamna i den situationen just nu och det är väl sånt som triggar och gör att man skulle vilja prova mer olika jakter och hamna i sådana situationer.
Har du någon jaktform eller något vilt eller liknande som du lite drömmer om men som du fortfarande inte har provat på?
Jag är ju skolad i den här traditionella hemmavidjakten. Mm. Det är älg och det är rådjur, det är räv, lite hare. Jag tycker fågeljakt verkar väldigt intressant.
Mm.
Nu när man är i branschen, toppfågel, tittar på skogsfågel. Fantastiskt spännande. Mm. Men det kräver ju lite av den som jagar.
Ja, det är
det. Och sen har vi ju all fjälljakt. Ripan verkar ju fantastiskt spännande. Jag skulle väldigt gärna vilja gå upp på fjället och jaga. Mm. Och det ska jag. Jag har det som personliga mål att få nå och få vara på de här olika platserna. Det är väl det som skulle kunna trigga mig, tror jag. Att se olika saker, olika typer av jakt. Det är ju också helt olika utrustning.
Mm.
Vad behöver jag när jag sitter på älgjakten och fryser i en minusgrad och blöt snö i 2 timmar? Mot om jag springer på fjället och jagar med hund, driver och jagar en älg kanske.
Och det är helt olika situationer.
Det är helt olika situationer och olika jaktformer.
Ja.
Det tror inte jag att jag visste att det fanns innan jag har börjat intressera mig mer för det här. Även om man läser i tidningar sånt så kan jag inte riktigt ta till mig. Nu när jag tittar. YouTube är väldigt bra.
Ja.
Man kan se och få förstå hur det känns.
Ja.
Och det kan locka till mer spänning liksom.
Tycker du själv att det är en skillnad i känsla när du jagar på din egna mark eller på en, om du inbjuder någonstans eller åker med kompisar till deras jaktlag eller så?
Mm. En av orsakerna till att jag och min fru bestämde oss för att köpa mark när vi flyttade tillbaka från Stockholm efter vi hade varit där, det var just att jag ska aldrig någonsin bli utslängd ur ett jaktlag.
Nej.
Att friheten att få gå ut på sin egen mark, även om du bara plockar en kantarell eller vad som helst, det är något speciellt. Mm. Det är inte alla förunnat, men vi har ju liksom satsat. Det var ju inte så dyrt när vi köpte det. Liksom. Men det är fantastiskt.
Slänger du ut andra då?
Nej, när du säger det så, men allvarligt talat alltså. Man skulle ju vilja vi har ju inte så mycket. Det finns ju kronan och alltså staten och kyrkan och det börjar ju också kosta pengar.
Ja.
Och då driver det upp priserna och markpriserna går upp och det gör ju att jakten blir inte så tillgänglig för alla människor.
Nej.
Som den var förr.
Mm.
Och det tänker vi mycket på Chevalier för vi säljer ju i många länder som man har en jaktkultur.
Mm.
Men du frågade mig om mark och sånt och om alla kan jaga och om jag tror att det är jag upplever det som nu när man hör dig säga det, då, då upplever det som en gåva.
Ja.
Framförallt att, att man har fått växa upp med det. Och för mig är det väldigt naturligt.
Mm.
Sen kanske jag har blivit en helt tokig jaktgalning om min pappa hade jobbat med den frågan. Det var inget viktigt för honom att hans barn skulle jaga.
Nej.
Det är liksom en del av livet.
Ja.
Så att om man curlar barnen lite grann in mot jakten och stöttar och har bra kläder och att göra förutsättningarna bra, så tror jag det är lättare för barnen att ta vid.
Mm.
Om man bara fryser och tycker det är kallt, då är det svårt att få med ungarna till slut.
Jag brukar fråga mina gäster varför de jagar. Och det vill jag fråga dig också. Drivkrafter, vad är det som får dig att hålla på med detta? För det är ju inte bara, du jagar ju inte bara, du jobbar ju också inom jaktsfären. Du har ju omgivit dig totalt med jakt. Varför gör du detta?
Vi är ju lyckligt lottade i Sverige, men den här allemansrätten att vi får jaga, vi får ut i naturen, viltet, köttet, veta vad du äter.
Mm.
Det är en viktig drivkraft för mig. Jag visste inte att det var viktigt för mig och att jag fick det från barnsben.
Mm.
Född in i en sån familj där man fick spotta ut hagel ur haren på söndagen. Liksom.
Ja.
Är man uppväxt i det så finns det naturligt. Men det var ingenting som sa att jag skulle bli jägare.
Nej.
För att jag har 5 syskon som är äldre än mig.
Ja.
Och ingen är jägare.
Vad var det som gjorde att de inte hakade på?
Vi har aldrig pratat om det. Det kan väl vara att pappa var borta varje lördag och låg och tävlade i skytte. Och sen varje söndag så var han i skogen och jagade.
Mm.
Och jag kanske inte riktigt hade sett det när jag växte upp. För då var han kanske inte ute och sköt varje lördag.
Ja, okay.
Men det stod ju ett vapen bakom soffan eller dörren i vårt hus. Och det låg ammunition överallt. Så att det
har ju förändrats ganska ordentligt.
Ja.
Det hade liksom inte varit helt okej om det hände idag.
Pappas vapengarderob, det var en gammal dörr från ett bygge. Ja. Som han hade satt upp på väggen.
Ja.
Och så öppnar han dörren och där hängde 3 spikar. Så hängde han upp Maser, K-pist, AK4.
Är det sant?
Och så stängde han dörren och vridde om med en sån här tvåa, en sån här nyckel. Tills det blev vapenskåpskrav då.
Så ser du inte ut hos de flesta, tror jag.
Nej.
Nej. Och hur ser det ut hemma hos dig då? Vad har du i ditt vapenskåp?
Där finns pappas gamla Maser från kriget. Eller en sån som han vann i tävlingar då. De var ju arméskytte på 40-talet. Liksom.
Okay.
Mm. 300 meter.
Utan öppna riktmedel?
Ja, diopter. Sån.
Ja.
Jag måste outa oss i vårt jaktgäng.
Ja.
Vi tog med pappa, jag tror han var 82.
Ja.
Efter en stor hjärntumör vi opererat så tog vi med han till Långhållsbanan i Limmared.
Ja.
En bit därifrån vi bor. Och 300 meter upp med pappfigurer. Så hjälpte vi pappa ner på marken. Han tog den här remmen som var inställd för honom. En läderrem som jag förstod man skulle vira runt armen på något vis.
Okay, ja.
La sig ner, repeterade och så pang, pang, pang. Och så satt han om i tavlan och så skulle vi skjuta. Jag tror att det var en av mina kompisar som träffat tavlan.
Ja, det är så.
På 300 meter med det siktet. Så att det där är något helt annat.
Men vad har du i ditt vapenskåp då?
Mitt vapenskåp har jag nu. En 222 övning, sån liten, perfekt övningsvapen. Sen har vi då den jag jagar mest med, en blaser. Bruksvapen som är extremt tåligt och plast och lätt att sköta. Jag tycker den är fantastisk, trivs jättebra med den. Till den har jag 2 olika sikten. Jag har en aimpoint och sen har jag en size, kikare till den andra som är bra. Sen har jag 2 gamla hagelbössor.
Ja.
Så att det är också arvegods som jag har från pappa. Då.
Side by side?
Bössor. Ja, 2 side by side. Passar inte mig överhuvudtaget.
Inte?
Nej, jag skjuts så dåligt med dem. Så att jag,
är det så?
Ja,
men ska du inte skaffa någon som passar dig då?
Jo.
Men du jagar inte så mycket fågel?
Nej, och vi sköt mycket lerduvor när vi var yngre.
Ja.
Och då var det mer tävling. Då hade alla hade Beretta 686, sån här sporting. Det var ju mer sport då. Vi sköt på lerduvor och jaktstigar. Och det var ju jätteroligt. Men sen var det en stor, tung klump som man skulle gå och bära på. Och sen använde inte jag den överhuvudtaget. Och då sålde jag den också.
Mm. Ett hagelvapen som inte ligger bra, då är det ju svårt.
Ja, det går inte att korrigera. Jag har ju de här gamla pappas och det passar inte mig. Jag bommar Alltså det är så svårt att skjuta med dem. Ja. Och sen får jag ett vapen som passar mig, då kan jag ju träffa hjälpligt. Men nej.
Ja, du har ingen sån här vapendröm? Någon sån här riktigt nice kitlauf eller något sånt där?
Jag avundas dig och alla andra som nördar in på en... Ja. Jag ska nog köpa en sån. Jag ska ha en sån. Jag är inte sån. Ändå så kallar mina kompisar mig för världens prylnörd. Jag fattar inte var de får det ifrån. Nej. Jag har inga prylar, bara så jag vet det.
Nej.
Jag har inga prylar och jag nördar inte in på de här sakerna.
Nej, jag kan ju nörda loss totalt alltså.
Nej,
jag skaffar jag något sånt där lite smått hemligt konto och sen försöker så här lägga undan lite så bara snor jag därifrån. Det finns aldrig någonting på det där kontot. Men drömmen om denna kipplaufen finns kvar. Vad anser du att det bästa med jakt är? På vilket sätt berikar det ditt liv?
I mitt liv nu då så berikar det mitt liv genom att man får träffa människor som man inte träffar annars.
Mm.
Det berikar mig jättemycket. Det är lugnande också.
Mm.
Man får tankar på annat.
Är det en bra kontrast för dig? Jag kan tänka mig att du har mycket att stå i jobbmässigt.
Ja. Jag har ett jobb som tar mycket tid och även om jag har haft det innan också, tycker det är fantastiskt att bryta av med jakt. Jag önskar att jag hade jagat mer och nu har jag bestämt mig för att göra det.
Det hör man ganska ofta.
Sen vet jag inte om det ligger kvar. Jag kommer tillbaka till pappas jakt. Han jagar ju mycket hela sitt liv. Om det kanske har påverkat mig att jag tänker lite mer på innan jag tar för mig liksom. Om det är en respekt mot familjen. Jag vet inte om det finns något medärvt där i. Men jag vill gärna och jag kommer att göra det. Och jag har bestämt mig för att lägga lite tid och kraft och pengar och resor och så.
Men det är ju väldigt sällan man hör någon som säger jag önskar att jag jagar lite mindre.
Ja, det är nog sant. Det är nog sant. Nej, men jag känner det. Det ger så mycket mänskligt eller personligt då för mig.
Mm.
Och sen ger det en fantastisk mat.
Ja, visst.
Alltså... Vi som jagar och äter viltkött är ju så bortskämda med det. Och jag tror du sa det någon gång om jag lyssnade på dig någonstans i något sammanhang. Men just den här kombinationen av att plocka svamp, ha plockat lingonen och jagat köttet, slaktat, plockat isär det, tillrätt det. Kanske ta potatisen från baksidan av huset och löken i landet. Liksom.
Ja.
Det är också en sån här urdrift så att man har gjort allting själv.
Ja, det är skit.
Det känns helt fantastiskt.
Ja, det är riktigt coolt det. Hur ser det ut idag då? Hur mycket jagar du nu?
Det är inte jättemycket. Det kanske är 20 jaktdagar.
På din hemmamark?
Jagar hemma. Vi jagar på vår gemensamma älgjaktsområde som är en jätteviktig del i den lilla jakten jag genomför. Och sen några resor då.
Mm.
Att man får åka på någon jakt utomlands och några jakter i Sverige.
Vad har ni på marken hemma?
Vi har ett växande vildsvinsbestånd. Vi har...
Så att det är ett problem eller?
Än så länge har det klarat sig. Vi kommer ju från skogsbygden där jag bor i Nittorp. Nära småländska gränsen. Det är stenigt och små åkrar. Mycket vilt. Men inte de här stora åkrarna som du ser när man åker i Sörmland och Skåne.
Nej.
Där de går ut och äter upp för grödorna då.
Mm.
Utan det är små åkerlappar överallt.
Okay.
Så jag upplever att grisen är mer i skog hos oss. De bökar i skogen.
Mm.
Diken och kanter och så.
Men jaga vildsvin då?
Vildsvin.
Vad jagar ni mer?
Älg, rådjur, grävling, räv, hare. Sen finns det ströhjortar.
Okay.
Men vi har ingen lokal dovhjortsbesättning som vi har.
Ingår inte i något kronskötsel då?
Nej. Det finns några mil därifrån och så. Men ingenting som vi jagar på. Så det är en väldigt klassiskt. Jag hoppas vi ska kunna få igång grisjakten ordentligt. Det finns mer och mer.
Händer det att du fortfarande... Jag har ju någon sån här dröm om att någon gång ha mark, att bo på marken, eller oavsett, det skulle kunna vara någon form av sommarstuga eller skulle det kunna vara permanent bostad. Och att bara sådär en kväll välja att nej, men nu gå ut och pyrsa lite rådjur. Sådär.
Jag gör det nog... Inte så ofta som jag kanske önskar.
Nej. Jag vet att din dotter är otroligt duktig i köket. Vi pratade lite grann om det förut. Mm. Hon var med i Mästerkocken. Ja. Mm. Och jag antar att hon lagar mycket mat hemma.
Ja, hon har ju tyvärr flyttat.
Ja, okej. Okay. Så nu är det
så nu får vi äta falukorv.
Ja.
Ja, hon lagar jättemycket mat och det har utvecklats sedan hon var med där.
Mm. Lagar ni mycket tillsammans?
Ja, jag brukar säga att jag fick röja upp.
Okay.
Och hon lagade maten och så fick man hjälpa till.
Ja.
Så att det var så det funkade. Och nu röjer jag upp och så lagar Susanne mycket mat. Mm. Men vi gör det tillsammans. Men jag har två jätteduktiga matmänniskor i min familj.
Ja.
Som är extremt smaksäkra. Som lagar mycket utan recept. Jag lagar alltid med recept.
Mm.
Så ska jag göra Mobergs älgfärsbiffar. Mm. Som jag gör en gång i varannan vecka.
Okay.
Så gör jag den alltid med receptboken framme.
Är det sant?
Ja, jag är helt nojig på det. Jag vet ju vad det ska vara. Men ändå så gör jag det. Och det är olika människotyper.
Jag lagar ju mycket mat. Och jag har aldrig använt ett recept.
Nej.
Jag, för mig är det därför jag bakar inte. Och jag kan inte bakning. För då måste jag använda recept.
Ja, jag tror vi är olika.
Ja.
Men jag tror vi kan uppnå samma resultat. Jag kan freebasea vissa maträtter.
Den stora skillnaden är att du kan uppnå samma resultat.
Ja.
Mitt smakar alltid olika.
Ja. Om jag inte har skärg hemma får jag ta något annat i såsen. Ja. Liksom. Men det, jag gillar viss matlagning. Vissa saker lagar jag utan och vissa lagar jag med.
Ja.
Jag kan skapa egna maträtter. Så, men vissa rätter vill jag ha perfekta och då vill jag gärna använda recept.
Vad tycker du att det finns för baksidor med jakt?
Jag tycker det är tråkigt.
Med jakt?
Nej, jag tycker det är tråkigt att det blir så heta diskussioner ibland.
Mm.
Det tycker jag blir ledsen. Och särskilt då om man har växt upp med det som jag har gjort. Alltså, och många med mig. Och, eller kanske börjat senare och börjat älska någonting.
Mm.
Och sen finns det folk som, att det blir så polariserat.
Mm.
Det tycker jag är tråkigt. Men det har ju inte med jakten att göra, det har ju med människor, men
jo, fast det har ju, jag tror att det påverkar många som utövar det och som håller på med jakt. Stöter du på många som är starka jaktmotståndare?
Jag har vänner, som nära vänner som inte är för jakt.
Ja.
De respekterar det jag säger och varför jag jagar. När jag berättar om jakten för mig och vad det betyder och vad det är, då förstår de.
Mm.
Jag har till och med fått dem som är veganer säger, ja, ska jag äta kött så kan jag tänka äta mig, eller så kan jag tänka mig att äta viltkött.
Ja.
Och den vägen jag brukar gå, det är så att när vi pratar om det så brukar jag säga att vem tror ni tar hand om alla djuren som vi kör på i trafiken?
Mm.
Ja, det gör väl polisen liksom. Nej, det gör Dan och Aron och Tommy och Frans och alla de andra tusentals eftersöksjägarna i Sverige.
Mm.
Som kan gå upp klockan 4 på natten en tisdag och spåra en älg. Alltså bara för att de gillar jakt och gillar naturen och djuren.
Mm.
Och när man lyfter sådana frågor, då tycker jag att de som är emot jakt helt plötsligt, liksom, de är inte så mycket emot jakt längre.
Nej.
Sen tycker jag på andra sidan så tycker jag vi behöver inte polarisera alls. Jag tycker att alla kan vara vänner och har vi trevligt och alla är glada och vi är positiva och snälla mot varandra, då kommer det ju ännu fler människor som tycker jakt är trevligt. Men om vi polariserar och är emot varandra, för och emot och tycker illa om varandra och hänger ut varandra, alltså gör dumma saker, då skapar man ju en miljö av konfrontation.
Ja.
Det är väl det enda som skulle kunna vara negativt.
Men
polariseringen.
Fint hade varit om fler tänkte på det sättet. Har du, märker du skillnad, du som ändå hållit på ganska länge och jagat och varit med i jaktkretsar som du var liten, märker du en större polarisering nu än förr?
Jag kan inte svara på det för mig när jag var liten så fanns det bara, då var det jaktlaget.
Okay.
Och jag förstod nog inte att det fanns en värld utanför där.
Nej.
Och det kanske är sociala medier. Det sa faktiskt några när jag kom hit. De frågade mig hur jag gör på Instagram. Och det var både yngre och äldre här på företaget som sa det, tänk på vad du lägger ut för att här får vi reaktioner direkt om du har en följarskara. Nu har jag ingen följarskara men att man ska vara försiktig med det för det skapar opinion.
Mm.
Och nu tycker jag vi har en, alltså om vi jämför, Sveriges jaktkultur är fantastisk. Alltså, den är bred och vi får jaga och En sak som jag reagerade på första gången jag fick åka utomlands och jaga till ett liksom mellan Europa. Det var ju deras respekt för viltet. Okej, det kanske är lite för show, men parad att respektera blommor, granris, symboliskt att behandla djuret som du också kanske upplevt att man ger djuret någonting på sista färd, alltså någon form av rit. Det har jag aldrig sett innan. Jag har inte varit på det i Sverige, så det första gången jag såg det så var jag utomlands. Att man hedrade viltet. Det är väl en tradition som på många platser i Sverige kanske har tonats ner lite.
Man jag gör tror också det finns väldigt tudelad mening om det, för jag liksom du ser det mycket som att man hedrar viltet. Men däremot kan jag ha full förståelse för att icke-jägare och kanske även jägare tycker att det är fånigt och att man, varför håller man på så där? Att det nästan blir en tvärtom-effekt på det.
Ja, och det får jag respektera. Vi måste ju ha olika åsikter. Sen behöver vi behöver inte slåss om det. Liksom. Alltså, nu säger inte jag att jag har råkat ut för någon otrevlig människa någon gång. Liksom. Men jag svävar iväg lite grann. Men jag säger bara att när jag försöker förklara hur viktig jakten är, vem ska ta hand om djuren? Alltså, ja, men det får vargarna göra. Ja, nu var det några år sedan vi hade liksom, en fungerande ekosystem. Så vi måste in och reglera, vi har redan förstört det. Liksom. Vi har inte en helt vild natur. Vi har vägar, vi har tåg, vi har städer, vi har... Så djuren, om vi försvinner, då tar djuren över. Men så länge vi är här så måste vi vara med och stötta och reglera och ta bort vildsvin när de ska ta bort, och de är i trädgårdar och på skolgårdar och kanske golfbanor och sånt. Eller där kan de vara kvar kanske, men...
Om vi pratar lite grann om ditt yrkesliv. Jag vet, du har jobbat i klädbranschen väldigt länge. Hur har din resa sett ut?
Klädbranschen har jag varit i länge. Det är korrekt. Jag började faktiskt med en form av textilbana. Jag åkte på marknader. Vi hade lite butiker, sålde damunderkläder och damkläder. Sen bytte jag det mot järnhandel och elektronik och vitvaror och sånt som jag har jobbat med. Men sen kom jag tillbaka till textil. Jag jobbade på ett svenskt företag i Borås som heter Didrikssons. Väldigt fint, genuint svenskt företag.
Som är över 100 år gammalt.
Ja, det är en gammal rackare. Kommer upp från Grundsund där de gjorde fiskarkläder till gubbarna som rodde ut i båtarna. Nej, riktigt häftigt och hela historien finns där. Men det är ett väldigt fint företag.
Och om man jämför med att jobba här då på Chevalier, det finns ju en otrolig historik här också. Inte 100 år, men är ju snart, ni är väl 70 år?
70, ja.
Hur är det att driva ett företag som har sånt arv?
Det är ansvarsfullt. Vi vill ju fortsätta göra bra saker. Men bara för att vi var först med Gore-Tex eller först med mikrofiber eller vi gjort många bra saker, så... Det är ju gammal, det är historia. Det finns många duktiga producenter av bra kläder ute i världen. Så vi börjar från grunden. Vi har bra människor som gillar att vara utomhus, som gillar tekniska plagg, som har jobbat med vattentäthet, passform. För det är när man ska sitta där eller gå eller stå eller klättra eller vad vi nu ska göra, så vill man att plaggen ska funka. Det är ett handarbete, det är ett långsiktigt arbete och vi jobbar intensivt med att skapa bra kläder.
Med tanke på den internationella marknaden som ni har, för ni finns ju över 30 länder va? Om man tittar på den situationen vi är i och har varit i med hela pandemin, hur har det påverkat er?
Det har påverkat oss så tillvida att de länder som har varit stora hos oss har haft problem. Vi var stora i Italien. De har haft det jobbigt. Ukraina gick polisen på gatorna och man fick inte vara ute. Det var vi också viktig marknad för oss och så vidare och så vidare. Så att, ja, det har påverkat oss. Jag tror inte folk har slutat jaga, men själva handeln har påverkats ganska radikalt.
Och om man blickar framåt utifrån företaget och varumärket Chevalier, vad har du för vision? Vad vill du skapa?
Vi vill skapa kläder som alla önskar, ungefär lika mycket som du önskar att köpa den här vapnet som du pratar om i någon podd. Ja, just det. Du vill ha en sån där, och det vill vi att folk säger, jag vill ha den där byxan. Mm. Den där byxan som är så jäkla bra. Mm. Och jag vill ha den flisen, den nya de tog fram, för den är så lätt, och den, alltså du vet, den här känslan man har när man bara vill ha en grej. Det vill vi uppnå.
Och vad har ni gjort senaste tiden för att komma närmare den visionen?
Vi jobbar med designers som är duktiga och tittar på funktionaliteten, tittar på passformen. Vi söker nya material, lättare material, snabbare material. Och sen tuffar vi till det och så sträcker vi på oss lite grann. Mm. Tweakar lite på det, och när vi väljer materialet, då måste vi hålla oss i materialet, för det har den längsta tiden. Mm. Det ska vävas, det ska testas, det ska vattentestas, vi ska belägga det. Och sen ska det göras i de färgerna vi har och sådär. Så att det är en jättelång process.
Mm. Har du varit med om att det har gått fel?
Ja,
under din tid?
Absolut. Ja. Vi har fått ta bort produkter som materialet höll inte. Det händer alla. Men vi jobbar för att det inte ska hända.
Hur skulle du vilja beskriva dig själv som verkställande direktör? Är du mer i strateg för varumärket och företaget i stort, eller går du ofta in i detaljer och blandar dig i liksom den tekniska biten eller designbitar och sådär?
Jag som chef eller ledare i gruppen är mer lagledare. De som jobbar här är bättre än mig på allt. Mm. Jag tycker att det är intressant, jag lär mig hela tiden. Mm. Jag brukar skoja med de som, man tittar på marknadsföring som är min huvudsyssla egentligen. Jag är ju marknadsperson och sälj. Mm. Men den utbildningen jag fick för 20 år sedan, den är ju inte ens aktuell.
Nej.
Den är ju borta och passé. Nu är allting digitalt och det ska göras si och så. Det finns folk som kan det så bra. Jag kan det inte så bra. Men jag förstår allting som görs.
Men där måste jag faktiskt säga att jag har ändå hängt här nu ganska mycket fram och tillbaka och träffat väldigt många av de som arbetar här på huvudkontoret. Och det finns något väldigt fint här. Det finns en fin stämning, och sen så märker man väldigt tydligt expertisen från olika håll. Men en sak som jag är lite imponerad över, det är ju att alla som jobbar här har tagit jägarexamen.
Mm.
Hur är det din idé?
Ja, jag tar åt mig den då. Jag säger att det är min idé. Det kan ha varit någon som sa att ska du verkligen anställa sådana som inte jagar?
Ja.
Och då tänkte jag så här, det är lättare att få tag i en duktig chefsdesigner, eller chefsdesigner, en teknisk designer som kan skapa det bästa plagget.
Ja.
Och sen får hen ta jägarexamen.
Mm.
Och åka på jakter och vara med och titta hur det fungerar. Än att gå ut och säga så att bland de 300 000 jägare vi har i Sverige så ska vi hitta den bästa tekniska designen. Så att det blev så att vi söker väldigt bra kompetens, och sen ser så att alla som jobbar här måste förstå vad vi håller på med. Och det är bra att jaga om man ska göra jaktkläder.
Mm.
Så att jag tyckte det var viktigt, och därför är det ett krav. För då har vi också en gemensam plattform.
En väldigt stor fördel med jakt tycker jag är att det är ett väldigt hållbart alternativ för kött. Hur arbetar ni med hållbarhet?
Om att ta fram kläder är långsiktigt, så är hållbarhet ännu mer långsiktigt.
Mm.
Vi har hållbarhet utifrån, om vi utgår från kläderna först. Så började jag och nu mera föräldraledig hållbarhetsansvarig då, så började vi med att resa runt och kolla fabrikerna och kolla om de är hållbara. Vad innebär det? Jo, att de har en personalpolitik som är okej. Okay. Och sen valde vi de som hade de bästa värderingarna.
Mm.
Så nu har vi ett färre antal fabriker. Vi har fler europeiska fabriker. Och det är en del i hållbarhetsarbetet. Att vi tänker långsiktigt, och faktiskt att vår huvudleverantör är samma som vi har haft i 30 år snart.
Mm.
För han har ett sånt fantastiskt hållbarhetskoncept i Kina. Det var som att vi var i Gnosjö.
Ja.
Alltså han var så mån om sin personal, så att det var fantastiskt. Nästa del är att vi väljer material som är mer hållbara. Textil är en svår industri. Det kanske är tråkigt för de som ska använda dem, men det här kommer vi få höra varje dag i framtiden. Vi måste hålla, produkterna måste hålla länge för att det ska vara hållbart. Så att bra material syr det så att det sitter bra. Och sen tittar vi på återvunnet material i kombination med hållbarhet. För en del återvunna material är inte hållbara. Nej. Långsiktigt, för de håller för kort tid.
Okay.
Men återvinningsbart och recycled, det är två olika saker. Men om vi i fabriken, om vi skär tyg, så har vi nu då i våra nya kläder så har vi 100% polyester i membran och yttermaterial. Tidigare hade man ett PU-membran eller ett annat material. Då går det inte att återvinna.
Okay.
Nu kan man bara mala ner det och göra ny. Det är plast.
Ja, visst.
Ja. Så att polyester är polyester. Ja. Ner med det i en tunna som mal det och så blir det nytt.
Mm.
Och då kan vi ta det och så skicka tillbaka det i processen. Då är det en hållbar lösning.
Ja, gud ja.
Så det är så här, små saker som inte du som kund eller någon annan av kunderna behöver tänka på, men vi ska i framtiden kunna säga att här är våra fabriker, vi jobbar med de här materialen, om ni vill så kan ni se, titta in i den här fabriken, här köper vi våra grejer och vi ska kunna vara stolta över det. Det är där vi har börjat med vårt hållbarhetsarbete i fabrikerna, materialvalen och att försöka skapa hållbara produkter som håller länge. Det är grundstenarna nu då.
Om vi går tillbaka till mer till dig som person och tittar lite framåt. Vad har du för drömmar? Har du några drömmar kopplat till jakt?
Ja, jag har sagt till mig själv att livet är för kort för att inte göra det som jag tänker. Jag kan göra det sen, tänker jag. Jag måste börja göra och säga ja till de här roliga sakerna. Inte tacka nej till när någon frågar om jag ska åka med och jaga. Eller om vi ska åka dit eller göra det. Så att jag tänkte att nu när jag ändå är och jobbar med det så skulle jag vilja åka till alla länder vi säljer jaktkläder till och se hur det fungerar. Lära mig lite mer om det landet.
30, och kanske... 30 jaktresor då?
Ja.
Vilket är det mest spännande? Finns ni i Rumänien?
Ja, jag skulle säga det. Jag är nog i Rumänien.
Är det så?
Jag var nere i Rumänien senast och han berättade hur de jagar och var de jagar. Så att där uppe ska visst vara något helt fantastiskt djurrikt. Och jag var där och det var ett helt annorlunda land än vad jag trodde det var. Mm. Det var mycket rikare, bördigt. Stora slätter, åkermark. Det måste finnas hur mycket djur som helst där. Det är ja, riktigt spännande.
Finns ni i Alaska?
Nej, vi säljer inte i Nordamerika.
Du får ju börja sälja där för att
ja,
nej, då, av Alaska på drömmen.
Ja, jag tror att vi har en annan strategi när det gäller att välja land för kläderna.
Det är roligt om man bara, ni bara finns där du vill jaga.
Nej, vi ska ja, det finns många trevliga länder.
Vi får också öppna, i så fall får ni öppna en så här concept store uppe i norraste Norrland så att du kan jaga en ripa också.
Ja, men det tror jag vi ska göra ändå.
Ja.
Sverige har ju en fantastisk variation.
Ja.
Och där vet jag att jag har känningar så vi kan passa på att åka upp och det tar lite tid.
Mm.
Men det är ju värt det varje dag i veckan.
Men då vet man att om man vill få med dig på jakt framöver så är det bara fråga. För du har du bestämt dig för att säga ja.
Ja, jag har sagt jättemycket nej för att jobbet är viktigt och jag måste göra det. Och det är nog hela livet att nu är man ju lite äldre och nu måste man börja säga ja också. Ja till roliga saker, ja till jakt. Jag får sätta en sån bumper sticker.
Ja till jakt.
Ja.
Du som har hållit på länge med detta och jobbar och träffar mycket människor som jagar och så. Vad skulle du vilja säga, på vilket sätt skulle du önska att jakten i Sverige utvecklas?
Att den fortsätter att vara så respektfull som den är. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag har ju sett några få länder där man pangar på ganska bra. Och pappa sa alltid att du vet att du ångrar inget skott som du inte har skjutit. Alltså den här respekten och försiktigheten är ju jättestor i Sverige.
Mm.
Jägarna är ju fantastiska på att respektera djuren.
Mm.
Vi har ju bra jaktklubbar, bra jägarförbund, bra. Jag känner inte alla på något vis, men jag tycker massa människor som gör bra saker. Och ett stort intresse.
För att avsluta så tänkte jag att du ska få välja Om du har en helt ledig helg i slutet av oktober, hur spenderar du den?
Och inga andra saker som...
Nej, ingenting som... Du, vad du än väljer så kommer alla runt omkring säga, gud vad bra. Vad
inget annat göra? Pocka på. Ingen annan vill ha min uppmärksamhet.
Ingen annan.
Nej. Och det är inga krav någonstans. Nej,
ingenting.
Nej.
Och vad du än väljer så finns det ingen som kommer säga, men vi skulle ju sådär.
Då tror jag vi går ut och jagar. Och så ska vi jaga på den sista. Det finns fortfarande en stor tjur i tilldelning på jaktlagets mark. Och jag har ju sett på kamerorna nu så går det ju några riktigt stora as där. Så att då lägger vi ett par dagar på det. En lördag söndag kan det bli om alla är på tå.
Men älg, är det liksom det som...
Ja, jag tycker det är fantastiskt roligt att jaga älg. Jag tycker gemenskapen och om hundarna går bra. Och nu har vi bra hundar på gång, så att det, då är det riktigt trevligt. Mm. Jag behöver inte ha det så mycket bättre än så. Sen kan man ju åka på någon resa eller så, men det är ju inte bara över en helg så. Mm. Då tar det mycket mer tid. När man har det så nära så, jag tycker det är en fantastisk kvalitetstid.
Men då får vi hoppas att du har en hel ledig helg i slutet av oktober och att ni har en tjur kvar på tilldelning.
Ja, en stor då.
En stor.
Ja, ja. Så jag får uppleva det här spänningen.
Har du fällt en stor tjur någon gång?
Nej, jag har aldrig skjutit någon stor tjur. Det har jag inte gjort. Men vi har stora tjurar när vi jagar. Och då pratar jag om vår lokala jakt som är... det finns mycket.
Tusen tack för att jag fick sitta och prata med dig.
Mm. Det var trevligt.
Det var supertrevligt och jag tror du sa själv att om du tittar på utvecklingen av jakt så skulle du vilja att den fortsätter utvecklas på ett etiskt sätt och att vi har respekt för viltet och liknande. Mm. Och jag tror att om man har lyssnat på den här intervjun och inte jagar så tror jag att många har fått upp ögonen för jakt.
Tack. Det hoppas vi, tack. Ja.
Tack snälla. Och som vanligt, tusen tack till alla er som lyssnar på den här podden. Det betyder jättemycket. Nästa vecka, då ska jag prata med Ulrika Karlsson Arne som har vunnit Extreme Huntress, som jagar precis hur mycket som helst, som jobbar för Svenska Jägareförbundet och som delar med sig utav sina tankar och erfarenheter kopplat till jakt. Ulrika har ju inte bara jagat i Sverige utan väldigt mycket andra länder, och det kommer nästa avsnitt handla ganska mycket om. Så vi hörs om en vecka tillsammans med Ulrika Karlsson Arne.
Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.